Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång om herrarna i höjden som regerar dagen lång.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av din favoritpodd i kategorin tre vuxna män som googlar saker tillsammans, Brödrafolkens podd. Vi kommer som vanligt mer eller mindre direkt ifrån den hemliga poddbunkern djupt under Svinnesunds vatten. Jag som pratar nu heter Max och med mig har jag precis som vanligt Albin.
Tjena, tjena.
Och Graim.
Hallå.
Och ja, men som vanligt kan vi konstatera att diskursen fortsätter att sjunka djupare och djupare. Ingenting verkar gå rätt. Jag såg ett Twitter-inlägg precis innan vi började spela in ifrån den här ja, men den här galna kurden i Jönköping som kallar sig Sveriges kung.
Ja, just, jaha.
Alltså Ändringspartiet Revolution.
Ja, men det är alltså jag står bakom alla kurdiska partier med namnet Revolution i namnet, så det här
just det. Ja, nej, men han skrev i alla fall: de som säger att Sverige är frihet och demokratilandet, jag knullar dem, deras mammor, systrar, fruar och döttrar på deras ryggar hela tiden tills vidare.
Ja, jo.
Jag tänker att det kan väl vara en rimlig programförklaring för den här podden.
Yes. Våldför er på liberaler och släktingar. Det var Max och Sveriges gudkung som sa det, inte jag.
Ja, jag noterar att ingen har några invändningar mot det. Så att...
Ja, jag känner det. Jag hade aldrig läst hans bio tidigare. Jag känner att allting make mer sens om han både är kurd och bor i Jönköping.
Jag vet inte helt vad jag ska säga. Jag bara läser tweetsen hans akkurat nu. Och varför är det alltid... Varför är alla tweetsen bilder, men bilderna är bara text på en neutral bakgrund?
Ja, alltså då ska jag säga att du har inte sett hans Instagram-konto, för där brukar det vara typ en halv sekund långa reels med den här texten.
Det var så Max, du har ju missat det stora tweetet som är liksom vår programförklaring. Jag är revolutionsledare. Jag har rätt att lägga mig i allting i Sverige. Det är jag mycket mer beredd att ställa mig bakom.
Ja, de stora rosmännen.
Ja, jag, Mao och Sveriges gudkungen.
Ja. Ja, men tyvärr är det ju även andra som kommenterar på politiken idag.
Ja, tyvärr.
Vänt bara en ting till. Borde Ukraina samarbeta med Ryssland? Därför det är Ryssland som har gett självständighet landet till Ukraina.
Värt att tänka på.
Ja.
Ja.
Som Putin påpekade.
Som han sa kvällen innan, ja, exakt.
Ja. Detta är ett land uppfunnet av Lenin.
Ja.
Och därför är vi ukrainska nationalister.
Ja, precis. Ukraina är ett konstigt land uppfunnet av bolsjevikerna, inom parentes bra.
Men ja, detta är dessvärre, trots hans påstander, inte det enda människa som uttalar sig om politik i Sverige och har rätt till att göra det.
Nej.
Inte än i alla fall. Eller än så länge. Fan, det går bra med mitt språk. Det här klipper vi.
Det har ju varit en osedvanligt dum kulturdiskussion de sista dagarna i Sverige.
Ja, i ett land där kulturdiskussionen aldrig är odum.
Lite så, va? Jag kan ju tänka att innan vi sätter igång och överhuvudtaget prata om vad som skrevs på Svenska Dagbladets opinionssida, så tänker jag att jag ska läsa här från ett inlägg som Åsa-Pia Järliden Bergström gjorde, som är ekonom på Vänsterpartiet.
Vänt, hur många namn var det?
4, om man räknar med 2 förnamn.
Och kan du säga om dem?
Åsa-Pia Järliden Bergström.
Ja, alltså, det här är ju för klassiskt vänsterpartinamn, så är det. Men det här också för många och vag kulturborgerlig dragning. Men hon är också en rekrytering man gjorde från sossarna 2021.
Ja, hon var på LO tidigare. Hon citerar i alla fall en rapport från Arena som säger att 6 av 10 ensamstående brukar laga billigare mat till sig själva för att kunna prioritera maten till barnen. 6 av 10 avstår från att gå till tandläkaren på grund av den ekonomiska situationen. Där kan jag ju flika in att jag är en av dem. Jag skulle ha dragit ut min visdomstand förra veckan.
Vänta, är det inte högre?
Nej, tydligen inte, men...
Tannhälsa är så billig i Sverige. Att hela 4 av 10 har råd att gå till tandläge?
Ja, nej, det är otroligt vilka framsteg vi har gjort. Bland de här 6 av 10 så har 3 av 10 inte varit hos tandläkaren på mer än 5 år. Och sen kommer lite anekdotisk bevisföring här också. Flera mammor har avslutat barnens fritids när ekonomin blivit tuffare. En mamma beskriver hur avgifter för kollektivtrafiken gör att varken hon eller dottern tar sig längre bort en promenadavstånd. Infoga någonting om 15 minuter staden här. Och på grund av karensavdraget undviker en mamma att sjukskriva sig själv för att kunna prioritera att vara hemma när barnen är sjuka. Det skulle jag gissa är fler än en, men det är kanske bara jag.
Garanterat så.
Ja. Så det är alltså de ekonomiska förutsättningar som arbetarklassen har. Men med bakgrund av detta, för det här är naturligtvis inte det enda perspektivet som kommer fram på den här ekonomiska krisen. För att författaren, debattören och jag kan hitta på massa adjektiv här, men som ansvarig utgivare för podden vet jag inte om jag ska göra det. Lena Andersson har skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet med rubriken "Hungra barnen, är det föräldrarnas fel?"
Jag har bara en grej att gripa in med innan vi går vidare till det här. Och jag då måste stänga av min mic för att flera anledningar. Hon gick på skidgymnasiet i sin ungdom och har tävlat på hög nivå i längdskidåkning och som en längdskidåkarsläkt. Det här förvånar mig inte alls.
Längdskidåkare, spotten civilingenjörer, frågetecken.
Ja, men alltså, du kan inte, du anar inte. Alltså, det är 70% överlapp. Den enda civilingenjörs tätare sporten i Sverige är orienterare.
Ja, då ska ju jag hålla käften.
Men jag har erfarenhet av den idrotten också, av samma anledningar. Också republikan, vilket jag tycker republikanska föreningen blir bättre.
Ja.
Alla som är involverade i republikanska föreningen, det är ju liberaler och människor som om vi hade haft ett vettigt partisystem hade varit liberaler.
Ja, men alltså, det är ju en idioting att bry sig om och vilja ha en republik som fungerar på akkurat samma måte som dagens monarki, men bättre vibes.
Ja, men det är ju det liberalismen handlar om.
Ja, men alltså, om man kollar nu på ordförande i republikanska föreningen, och det är klart vi ska göra det. Det känns som ett relevant stickspår.
Det var absolut det jag var ute efter när vi...
Ja, men alltså, Max, vi kommer bli så arga på det som händer snart. Vi måste få bli lite glada också.
Ja.
Det är, alltså visst, lite för många sossar för att jag helt bara ska kunna kalla det Folkpartiets liksom en folkpartiförening. Också en vänsterpartist, men det är väldigt starkt vänsterpartinamnet Mia Syd av Mölleby.
Ja, men hon är... Jag ville säga att hon är riksdagsledamot i Malmö, men det tror jag inte hon är.
Nej, hon var det i Örebro fram till förra året.
Örebro, ja.
Men alltså och är från Huddinge, så jag hade också gissat Malmö faktiskt.
Ja, för att var född och uppvuxen i Huddinge känns som den genomsnittliga Malmö-vänsterpartisten.
Ja,
och heta känns... Syd av Mölleby i efternamn.
Jo, men alltså precis.
Nu är det ju nu ska vi ju säga i Malmövänsterns försvar att deras nu sittande riksdagsledamot är ju trots allt en svart man.
Ja.
Så de är ju inte helt liksom ägda av den kulturella medelklassen. Nu vet jag ju inte hur det ser ut med Malcolm Mamadou Jallows bakgrund. Det kan ju vara så att han är jättemedelklass trots att han är svart. Men...
Jag tror att hans pappa är oppositionspolitiker från Senegal. Så...
Ja, nej men det...
Men før Mia Syd av Mølleby så var det en kristdemokrat, og jeg tenker at det ikke greit å være kristdemokrat og republikaner.
Nej, det er litt annorlunda. Skulle jeg gissa hvilket parti som har størst andel aktiva monarkister, så skulle jeg säga antingen de eller Moderaterna.
Ja, alltså procentuellt.
Jag tror inte att det är en SD-grej att bry sig om statsskicket.
Nej, alltså jag kan tänka som alltså det finns nog många i SD som har lagt till sig med det samtidigt som de lagt till sig med pipa. Men
ja,
det kommer inte lika naturligt.
Det är väl i alla fall ingen i SD som bryr sig speciellt om ett ceremoniellt konstitutionellt monarki. Man vill väl antingen ha en förer eller en gudekonge.
Ja, men typ. Och likadant så tror jag inte det är riktigt lika många i SDs partistyrelse som känner kungen.
Nej, alltså KD-gubben som var ordförande i Republikanska föreningen, när han inte var riksdagsledamot eller republikan, då försvarade han typ varenda känd svensk mördare.
Ja, vad härligt.
Tony Olsson, Helge Fossmo och Mjaulo Mjaulovic.
Ja. Ja, men det är ju härligt att ha Helge Fossmos försvarare som... Det känns inte väldigt kristdemokratkompatibelt.
Ja, alltså är man kristdemokrat...
Alltså, att skydda den fria religionsutövningen i Sverige.
Alltså där borde ju... Där borde partiledningen gått in och sagt nej, du får inte försvara Helge Fossmo. Det ser för dåligt ut.
Ja.
Tony Olsson, absolut. Vi tror inte att du vill döda poliser. Men Helge Fossmo, nej.
Nej, precis. Och likadant med Mijailovic. Det är ingen större fara för att vi vet ungefär vad du tyckte om Anna Lindh oavsett.
Ja.
Okej, okay, nej. Men är vi stålsatta nu eller?
Ja, just så stålsatta vi blir då.
Ja. Vi behöver inte dra vidare Republikanska föreningens styrelse.
Nej. Nej.
Men då sätter jag igång och läser här och så hoppas vi att mitt internet inte ballar ur under tiden. Under de senaste 9 åren har vi haft borgerlig regering i 7 månader och redan hungrar barnen. Eller kanske så här. Under de senaste 91 åren har vi haft socialdemokratiskt styre i 73,5. Ändå hungrar barnen.
Ja, jo, nej, absolut.
Jo, bägge delar, helt ändå.
Jag älskar att den här sortens... högerdebattörer som liksom vill stryka under att staten ska ha så lite med ekonomin att göra som möjligt ändå tycker att det är en helt rimlig förklaringsmodell att vilket parti som sitter i regering har 100% påverkan på allting som händer i ett land.
Jo, nej, men alltså, vi hade ju planekonomi fram tills liksom
september Reinfeldt. Förra året.
Nej, men alltså, jag skulle säga Reinfeldts färgrevolution.
Ja. Ja, vi måste undersöka Reinfeldts kopplingar till det amerikanska utrikesdepartementet.
Ja, men alltså, Carl Bildt har uttryckligen sagt att han var en CIA-agent. Så det är de kopplingarna blir ganska tydliga jävligt fort.
Jo. Carl Bildt känns ju också som en sån som inte hade behövt vara CIA-agent.
Nej, men han
hade exakt gjort exakt samma sak ändå.
Jo, men alltså, det är därför han går ut med det. För han tycker att det är klart jag är det. Varför skulle jag inte...
Nej, precis. Han skäms inte för det.
Nej!
Nej, alltså, jeg kan ikke se for meg at CIA har tenkt å betale Carl Bildt veldig mye gjennom hans karriere.
Nej. De hadde liksom...
De løser det gjennom Lundin.
Hadde hans handler på liksom, ambassaden i Stockholm sagt at han måste betale dem, då hadde han gjort det.
Ja.
Ja, altså, jeg tror ikke vi kan utelukke at han har gjort det.
Nej. Jag gör mig så kär.
Nej, det är kanske en av de få oppositionsfigurer i ett land som har betalat ut pengar till USA:s regering.
Ja. Alltså, någonting måste täcka kaffekassan för kulturattachén.
Ja. Detta fick Socialdemokraterna att på 1 maj lägga fram ett skugglöfte om kommunal sommarlovslunch med kringliggande aktiviteter. Allt för att inskärpa att när de styr landet får barnen mat. Under ett sekel har alltså arbetarrörelsen tämligen ostört, nu vet du fan, byggt ett samhälle där man inte har kommit ett steg längre bort från den punkt där man började. Nu som då hungrar barn och måste ha hjälp av fattigvården med ett mål mat. Inte ens världshistoriens mest ambitiösa reformism räckte för att avhjälpa misären.
Nej, kanske reformism inte fungerar.
Nej.
Dels det. Dels återigen. Ingenting hände mellan 1982 och hösten förra året.
Nej. Nej, precis. Det var det Sverige tills regeringen Kristersson befriade oss.
Ja. All makt och tängel.
Ja, men alltså ingenting skedde ju i den perioden. Det var ju mens historien stod på pausa.
Just det. På sista tiden har journalistiken och politiken återkommande berättat om barn som äter extra mycket i skolbespisningen på fredagar och måndagar. På fredagar för att de förutser helgens knapphet. På måndagar för att de är utsvultna efter 2,5 dygn i föräldrarnas vård. Frågans hantering har kommit att arta sig till en metafor för hela samhällsdebatten. Dess uppjagade undergångsstämningar, dess hyperbol och dramatiska vältsmärts. Dess brist på precision och ärligt uppsåt. Jag tycker att oavsett vad man tycker om Lena Anderssons åsikter i den här artikeln så måste man ändå ge henne en sak. Hon kan ett ord på grekiska och ett på tyska.
Ja, fast det är fler än de flesta.
Det måste vi ha i åtanke när vi läser resten av artikeln att det faktum att hon vet vad hyperbol är för någonting har en enorm inverkan på hennes trovärdighet i frågan om huruvida barn ska gå hungriga eller inte.
Alltså, folk som kan tyska och grekiska har ju sällan rimliga åsikter, så det är...
Två helt oproblematiska språk och kulturer.
Ja, det här har också... Du har ju också satt mig på liksom skarven med hela EU. Jag känner att det är som en ganska rimlig linje att dra. Tycker man att grekerna eller tyskarna hade rätt när tyskarna stampade sönder grekerna?
Ja, alltså det är ju trots allt två länder som tillsammans har bidragit med typ 75% av världshistoriens filosofer.
Ja.
Och det kan ju inte vara ett tecken på sunda prioriteringar i ett samhälle.
Nej. Och de resterande 25% är alla franska. Filosofi är ganska tvilsom affära.
Tvivelaktig klasskaraktär på det.
Ja, men det är det ju. Med vissa hederliga undantag.
Jo. Den 2 maj skrev 2 företrädare för Frälsningsarmén en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken "Barn i Sverige måste kunna få äta sig mätta". Den här artikeln läste alltså Lena Andersson och tänkte, fy fan, det här måste någon gå ut emot.
Ja, ja.
Det är helt sjukt att vi i Sverige kan föra fram sådana åsikter i ett respektabelt borgerligt organ.
Ja, noe vi som en anti-barn-podcast selvsagt stiller oss helt bak.
Alltså jag känner att vi är väl mest anti-finska barn. Och sen så beroende på hur...
Ja, precis.
Okej, så barn i Sverige må få spise seg mette, med mindre de bor i Tornedalen.
Precis, precis. Sen så vår inställning till norska barn är väl prova lite på hur bra dag du har haft för jobbet.
Ja,
ja, idag tänker jag att norska barn då kan få spisa sig mätta.
Ja, men
det är ju härligt. Nej, jag tänker att vår alltså jag tycker man borde kunna införa någon sorts test att hur mycket barnen får äta i skolan är avhängigt av hur många nazister de följer på Twitch.
Okej, men då kommer ingen av dem få äta.
Tills vidare, nej.
Nej,
lite det som är poängen. Tänker jag.
Ja, men det köper jag. Köper det.
Nej, men jag vet inte, det är väl säkert säkert alltså någon barn med tyrkiska föräldrar som kun ser på Hasan Parker.
Ja. Och han och Mehmet Kaplan. Nej,
hade varit lite gøy hvis Hasan Parker kom ut som medlem av Gråulvene.
Ja, det är väl bara en tidsfråga. Vet vi vad han tycker om det armeniska folkmordet?
Jag känner att det här kan bli en problematisk googling.
Hasan
Parker, Armenian.
Första resultatet där, for those unclear, Hasan Parker's view on the Armenian genocide.
Ja, men det är tur att inte vi är de första som ställer frågan. Får du någon klarhet i det eller?
Nej, för det att i och med att detta är Twitch så är alla svarade i form av Twitch-klipp och YouTube-videor.
Ah.
Som jag inte gidder att se på då.
Nej, det är väl rimligt.
Så av juridiska grunder väljer vi att anta att han anerkänner att det skedde.
Ja, alltså, jag...
med mindre han kan saksöka oss för det. I så fall tror han självsagt inte på dessa lögner.
Ja, just det. Nej, vi... han ställer sig såklart bakom Turkiets utveckling till modern nationalstat.
Ja,
länge leva Atatürk.
Alltså det är mycket grejer jag kommer att klippa ur avsnittet och lägga upp kontexter.
Ja, jag har ju väldigt länge funderat på att vi ska börja göra så som King of the Hill, att man efter outro-låten lägger in en kort fras utan sammanhang.
Antingen efter outro-låten eller liksom precis innan intro-låten.
Ja, fast... Ja, det finns ju risker med det.
I och för sig. Ja, nej men vi kanske ska fortsätta och inte grotta oss i vad...
Ja, nej vi behöver inte ha programplaneringsmöte under pågående inspelning.
Nej, eller liksom reta ut vad alla amerikanska torskar tycker om Armenien.
Åh, visst fan. Ja, nej, vi har en regel i den här podden. Och jag tycker att han kan innefattas av den. Hur som helst, i den här artikeln från Frälsningsarmén som Lena Andersson läste och blev arg på beskrev skolloven som en svår prövning för många barn eftersom de under ledigheten inte får någon lunch. I television...
Det är ändå helt sjukt att man läser någonting från Frälsningsarmén och blir arg för att de beskriver misär. Vad fan läser du Frälsningsarmén för då?
Ja, lite så va. Nej, hon gillar, alltså hon gillar bara amerikanska frälsningsarmén på grund av deras homofobi. Det är bara därför hon litar på dem som källa.
Är hon den sorten?
Det vet jag inte egentligen. Är det så att det strider mot hennes åsikter, så tar jag tillbaka allting och hävdar motsatsen.
Nej men jag tycker det stämmer. Lena Andersson är homofob.
Ja. I televisionens partiledardebatt. Otroligt att hon använde ordet televisionen.
Hon är alltså född 1970. Hon är yngre än jag tror alla våra föräldrar.
Hon föddes alltså i en tid när televisionen redan lät omodernt. En tid när det redan fanns två kanaler, så att man var tvungen att specificera.
Jag har aldrig hört mina bästa föräldrar en gång kalla det televisionen. Jag tror inte jag kan huska att min oldemor kallade det televisionen. Dog var jag ganska ung när hon döde, i och med att hon var väldigt mycket äldre än Lena Andersson.
Det får vi hoppas.
Det hade varit konstigt annars.
Jo, klart. Men ja, nej.
Det visar sig att Grime kommer från en lång linje av tonårsgravida.
Halva familjen min är från landsbygden i Trøndelag, så det ville egentligen inte varit överraskande.
I och för sig, nej. Rotmoland.
Ja, jo. Men nej, jag har aldrig hört någon kalla det televisionen utenom i gamla svartvitt klipp sent på televisionen.
Ja, just det. Nej, 6 minuter in utbrast oppositionsledaren: vi har barn som går hungriga till skolan. 14 minuter senare ökade Miljöpartiet trycket med påståenden som ensamstående föräldrar som inte har möjlighet att sätta mat på bordet. Och låginkomsttagare som inte kan köpa mat till sina barn.
Alltså, jag är jättestort fan av din miljöpartiströst.
Ja, jag kommer inte ihåg exakt hur Märta Stenevi låter, men jag vet att hon är från Skåne.
Det kanske hon är. Det kanske hon är. Jag har ingen... Hennes röst har inte lämnat något intryck alls för mig.
Nej. Jag vill säga spontant att hon är från Lund, men det kan bara vara att hon är att hon är miljöpartist. Nej, hon är från Lund. Det är bra. Så det är en fördom har jag lyckats få bekräftad.
Men alltså, om man bara säger att svenska vänsterkvinnor är från Skåne, då får du se det, får man rätt.
Ja, nej, men jag tänker att miljöpartister och psykologer är alltid kvinnor från Lund. Det är märkligt hur det funkar.
Ja, jo. Jag har inget att säga emot det.
Nej. Hur som haver. Vad är detta för vansinnigt samhälle? I ett av tidernas mest framsynta länder. En progressiv stormakt. En humanitär gigant. Ett socialt föredöme i världen där alla garanterar skolgång och bidrag. Återigen, Lena Andersson har inte läst någonting om Sverige sedan 80-talet.
Och så var arg, alltså, att de aldrig släpper att typ Palme en gång träffade Nelson Mandela. Eller det kan han inte gjort, men att han typ en gång skickade ett brev till Sydafrika. Att de är fortfarande så jävla arga över det.
Ja. Nej, men vi vet ju vad som hände efter 94. De blev ju utan jobb allihop.
Ja.
Vi ska inte tänka inte upprepa resten av det Ulf Adelsson-citatet.
Nej.
Det kan man googla om man så vill. Hur kan en sån i ett socialt föredöme i världen där alla garanterar skolgång och bidrag, finns det fortfarande människor som inte vet hur de ska föda sin avkomma? Hur kan en sån hjälplöshet vara möjlig? Vad har hänt? Har det varit krig, missväxt, torka, felslagna skördar? Ja, det har varit alla de grejerna.
Ja,
jag vet inte riktigt vad det är hon har missat med liksom världssituationen just nu, men det har absolut varit krig och torka. Och jag har inte uppdaterat exakt om hur liksom jordbruksförhållandena har varit sen dess, men jag kan ju inte tänka mig att det har varit något positivt.
Jo, men detta är ju ting som sker utanför Sverige, och ting som sker utanför Sverige påverkar inte Sverige i och med att Sverige, som vi alla vet, styres efter Juche-ideologin.
Nej, men exakt. Det är ju liksom, ja, men det kan man ju säga rätt så konsekvent här, mellan liksom hennes övertygelse om att färgen på regeringen påverkar exakt hur ekonomin styrs, och det faktum att de verkar tro att Sverige är en ekonomiskt självförsörjande stat, så måste man ju ändå utgå ifrån att Lena Andersson tror att Sverige styrs enligt Juche-idén.
Ja. Men jag ser inga andra.
Ja, alltså jag vill nog hellre leva i Lena Anderssons världen än verkligheten i så fall.
Ja, nej, men det är ju, man kan väl säga det ganska konsekvent om i alla fall valet förra hösten, att det gick mellan vänstersidan som ville fokusera på Juche-idén och högersidan som ville fokusera på Song Gun-idén.
Så hade man ju självsagt någon opportunistiska vänsteravvikare på den yttre vänsterflöjen. Som man aldrig må höra på.
Jo, men så är det ju. Det är ju en risk som finns.
Men vem är i denna situationen Sveriges version av Chondoistpartiet?
Ja, det är väl Kristdemokraterna då kanske, jag vet inte.
Ja, ja, det må väl kanske vara det.
Är detta första gången Chondoistpartiet har nämnts i en svenskspråkig podd? Eller svensk och norskspråkig?
Jag är 90% säker på att vi har nämnt Chondoistpartiet tidigare.
Ja, men kan jag väl i alla fall konstatera att det är den första svensk norskspråkiga podden där det har varit en angelägen fråga.
Ja, jag tror inte det är andra svensk norskspråkliga eller svenskspråkliga eller norskspråkliga poddar som har i hvert fall ikke som har nämnt Chondoistpartiet 2 gånger.
Nej, det jag hoppas nästan det.
Hur kan en sån hjälplöshet vara möjlig? Vad har hänt? Hade varit krig, missväxt, torka, felslagna skördar? Nej, vi har fått en borgerlig regering med stöd av Sverigedemokraterna. Återigen, alla de här sakerna som hon radar upp har hänt. Ett tag var priset på paprika och tomat symbolen för samhällskollapsen. Tätt därpå kom rapporterna om de hungrande barnen. Men ingen med magra inkomster har någonsin prioriterat att äta paprika. Här behövs det källa.
Alltså kanske inte nödvändigtvis specifikt prioriterat paprika. Men
jag tänker att det finns ganska många fattiga ungrare.
Jo, för så vet. Det gör det nog. Och så tänker jag att det är bra att folk spiser grönsaker.
Vi kommer att komma in på det ämnet.
Det är nog jag säger ganska många gånger i löpet av en genomsnittlig vecka.
<Just det. laughs> Ja. Nej, men vi kan väl fortsätta och kommentera lite kring det temat. Vem som kan mest om näringslära av Lena Andersson och den genomsnittliga norska treåringen?
Ja, jag skulle säga att det blir nog, alltså för Lena Andersson i bästa fall oavgjort då.
Ja. Man kan leva ett helt liv utan paprika och ändå inte drabbas av skörbjugg.
Jo, klart, hvis man spiser andra frukter och grönsaker.
Få människor äter sig mätta på grönsaker, i synnerhet inte barn.
Alltså... Nej, alltså man spiser sig väl inte mätt på det sånt sett, men det är en ganska viktig del av en välbalanserad kosthåll. Mm.
Här följer då ett stycke där jag funderar på om Lena Andersson kan ha konsulterat med Lars Wildereng. Det är lite prepping-känsla över det nämligen. I grönsaker finns knappt några kalorier, vilket gör dem irrelevanta i relation till hunger.
Ja, jo.
Och nu är det hunger det talas om. Inte vitaminbrist, inte näringsinnehåll. Nu vill jag jag vill egentligen ha ett förtydligande här. Nu vet jag att Lena Andersson inte är här och kan försvara sig. Men jag skulle gärna vilja veta vad hon tänker att skillnaden är mellan kalorier och näringsinnehåll.
Det är väl då alltså alla de andra tingen du också borde få i dig från mat. Som Lena Andersson då tydligen menar att du inte tränger som vitaminer och mineraler och sånt.
Ja. Hunger avhjälps genom mättnad som kommer av energi främst från stärkelse och fett. De är fortfarande mycket billiga livsmedel. Nu vet jag inte. Fett.
Jo, alltså...
Är det ett livsmedel jag har klagat på i den här podden så är det fett.
Ja, men alltså då har du klagat på prisen av... matvaror med högt fettinnehåll. Du har inte klagat på prisen av rent fett. Vet du helt att vad det kostar?
Ja, precis. Det är otroligt hur mycket fett vi spolar ut genom avloppssystemen varje år. Skulle man inte kunna samla upp det och sälja? De är fortfarande mycket billiga livsmedel. Det finns inte en vuxen i Sverige som inte har råd med ris, mjöl, jäst, potatis, baljväxter, lök, havre, couscous och utöver det ett äpple om dagen.
Men alltså, vad ska man med det äpple? Det innehåller ju inte nog kalorier till att vara nödvändigt att köpa.
Nej, jag funderar. Jag ifrågasätter faktiskt henne här utifrån hennes egen logik. Det är ju lyxvaror som vi alla vet, äpplen.
Alltså på ICA så kan man köpa ett halvt kilo rent ister för 22 spänn.
Ja, men det här.
Ja, så vad klagar folk över?
jag vet inte. Jag ser inte problemet där.
Jag tänker jag tror ändå jag tycker mig kunna notera att ister har liksom krypit sig längre och längre norrut i landet. Under de senaste åren bara för inte sådär jättelänge sedan gick det typ bara att köpa i Malmö. Och då importerat från Danmark.
Jo, alltså just den här grejen kan man köpa i Knivsta, Enköping, Stenhagen. Mm.
Hvor mye salt är det i ister? För att hvis det är lavt saltinnehåll så kan man... Ja, men då kan du smälta det och lage fulemat samma med solsikkefrö.
Och
lite hackade nötter och korn.
Jo, men näringsvärdet per 100 gram är fantastiskt. Protein 0, kolhydrater 0, salt 0, fett 100.
Perfekt ju.
Ja, Så detta är då Lena Anderssons alternativ till vad svenska barn ska spisa.
Ja, havre och rent ister.
Nej, alltså, det är äckligare än så, Nu kommer ni behöva rätta min danska här, men det är dvärgbäggs svinfett.
Ja, just det, svinfett, ja. En 5 kilo säck med ris kostar 170 kronor. Redan det är sinnessjukt. Den innehåller dryga 17 000 kalorier. Dagsbehovet för en vuxen utan motion är 2 000.
Men nu ljuger hon igen, fast åt fel håll. Man kan köpa ett halvt kilo, 5 kilo ris för 83 spänn.
Ja, det går säkert att få ner det billigare än så om man åker ut till rätt förort.
Ja. Alltså, och börjar man sno dem så är det gratis.
Det är också sant. Notera att vi inte lägger någon moralisk värdering i huruvida man ska göra det eller inte.
Nej, vi bara ifrågasätter Lena Anderssons faktaunderlag.
Ja. Potatis, mättande i alla former utom som chips och pommes frites. Nu tycker jag hon drar slutsatser som kan vara lite förhastade här.
Ja, nej, det är, jag vet inte vad hon får det därifrån att man inte blir mätt på chips.
Nej, det, alltså viss fett är en bra näringskilde och stivelse är en bra näringskilde så må ju alltså
chips var idealiskt.
Chips och pommes frites vara perfekt.
Ja.
Det... Ja, nej, men, jag börjar komponera en måltid här. Man köper ett halv kilo fett, grisfett för 20 spänn. Sen 4 kilo potatis för 30 spänn.
Ja.
Det gör man då på ICA Bomben. Vars fan det nu ligger någonstans, det vet jag inte.
Otroligt jag tror... namn hur som helst.
Jag undrar vad transportkostnaden här blir när man ska ta sig mellan Enköping. Och, nej men det är bara i Farsta. Nej men det är bara i Farsta. Så det är där han går.
Ja, och man måste ju självklart ha transportutgifter för det man baserar detta kosthållet på noll motion. Hvis ikke öka kaloriintaket.
Ja, och det är ju alltså det är ju ett i allmänhet känt faktum i världshistorien att liksom genom alla mänskliga samhällen ju längre ner du kommer i klasserna desto mindre rör folk på sig.
Ja, ja. Jonas, finns det ingen som motionerar mer än Lena Andersson?
Nej, absolut inte av allt att döma. Potatis menar hon i alla fall går lös på 130 kronor för 8000 kalorier. Hon säger ju då inte hur mycket potatis detta är så att det får vi bara gissa. Ett kilo hushållsost för 110 kronor med 2700 kalorier och 290 gram protein ger ytterligare mättnad och smak.
Men så smak? Vad är det för sossigt prat då?
Ja, nu är vi tillbaka på lyxvaror igen. Som tur är håller hon inte sig kvar i det sådär jättelänge. Havregryn har det nästan ofattbart låga priset 8 kronor för 2000 kalorier. En normal portion gröt kostar 70 öre. Socker och strepå 20 öre. Återigen lyxvaror.
Ja, alltså jag spiste orimligt mycket havregröt medan jag studerade, men alltså det är inte ett kosthåll jag vill anbefala någon.
Nej, alltså det är ju något man äter när man inte har råd med något annat.
Ja.
Lite. På samma sätt är mjöl, jäst och vatten så billigt att det nära på kan betraktas som gratis. Ja, nära skjuter ingen hare vill jag säga då. Det är nog inte alla som har det perspektivet. Det är ett välkänt faktum att i det vita brödet och annan välsmakande stärkelse med tillägg av olja finns så mycket tät, lockande och överkomlig energi att västvärlden fått problem med barnfetma i de inkomstgrupper som nu påstås inte ha råd att sätta mat på bordet.
Men dra åt helvete, kärring. Nu stänger jag min mic.
Ja, alltså detta är ju... Ja, men detta är ju en klassisk grej. Tyvärr. Att liksom det är omöjligt. Det är omöjligt för ett barn att vara tjockt och hungrigt samtidigt.
Ja, ja, gud ja, det är ju, man tar ju av reserverna.
Ja.
Ja, och man följer absolut ingen alltså sultfölelse när man tar reserverna.
Nej, människor är som kameler på det sättet. Det är intressant och inte många känner till det. Om det stämmer, en underbar fras att ha med i sin artikel där man har radat upp fakta i tre stycken. Kommer övervikten bland dem att försvinna under det närmaste halvåret?
Fantastiskt. Det här är bra content. Det här är så starkt.
Och även bland de vuxna. För man får förmoda att föräldrarna inte mättar sig själva medan deras barn halvsvälter.
Jag
måste pudla lite här inför mina poddkollegor för jag trodde inte att den här artikeln skulle vara så här sinnessjuk.
Nej, men alltså, jag har ju bara läst reaktionerna till den. Jag tänker att jag skulle spara mig själv.
Ja, nej, men lite så. Alltså, den svenska liksom, kulturdebatten brukar ju alltid vara lite högtravande. Så att, därför tänkte jag att nej, men det är väl... Alltså det är väl inte en orimlig reaktion, men den är kanske samtidigt lite liksom upptrissad. Men jag vet det fan alltså. Det här är något av det sjukare jag har läst på senare år. Och då får vi komma ihåg att allting som vi har läst i den här podden har jag läst på senare år. Men näringsbristen då? Visst är det enklare att äta hälsosamt med kött och fisk. Det går att variera rätterna mer och man kan bjuda barnen på roligare och mer tillfredsställande måltider. Men här uppstår...
Också innehåller kött vitamin B12 som du tränger för att inte dö.
Mm. Just det. Och protein som du behöver för att inte kollapsa.
Ja, muskelsvinn är också lite dumt, selv hvis du kanske har fått dig nog kalorier.
Ja, alltså... Det är ju inte ett optimalt levande det där. Det kan ju ingen påstå. Visst är det en... Men här uppstår ett pedagogiskt och retoriskt problem för klimataktivismen. Den kan inte gärna beklaga att ensamstående och låginkomsttagare inte har råd med kött och fisk. Samtidigt som den manar oss alla att sluta äta kött för att rädda mänskligheten. Och att vara försiktig med fisken för att rädda haven.
Det här är jättepraktiskt. För alla som säger saker och inte håller med om är också samma person.
Mm.
Ja, och så...
Väldigt mycket så, ja.
Och så har jag inte fått med mig någon klimaaktivister som menar att den bästa måten att reducera köttförbruket på är att arbetarklassen fullständigt slutar att spisa kött, medan Lena Andersson kan spisa akkurat vad fan hon vill när hon vill.
Nej.
Nej, men
i tillägg så är alltså ingen av disse basisvarene hun foreslår at man kan spise i stedet for kjøtt og fisk. Jeg antar at prisestimaten hennes ikke baserer seg på at de er tilsatt vitamin B12 og protein. Noe man kan gjøre hvis man skal spise vegansk. Og må gjøre hvis man skal spise vegansk.
Ja,
det... For å som sagt ikke dø eller bli sengeliggende av muskelsvinn.
Typ så, ja. Kanske är det därför man formulerar problemet med hjälp av rökridåer som hunger och mat på bordet. Jag vill understryka så noga jag bara möjligen kan här att hon har absolut skrivit citattecken runt begreppen hunger och mat på bordet. Det vill jag inte att det ska råda något som helst tvivel om när vi går vidare.
Nej, det är men alltså det är nya höjder i liberalism vi ser framför oss alltså.
Mm. Vad näringen beträffar är havre ypperligt. Så pass att förmögna personer med stor kroppsmedvetenhet gärna äter det. Det är en så kallad superfood. Detsamma gäller bönor, linser och kikärtor som i torkad form kostar så lite att det blir orimligt att hävda att pengar saknas. Det är alltså en ren anarkistkollektiv diet. Hon vill att man anammar. Det är 4 skålar linssoppa om dagen förstärkt med ungefär 8 spliff. En ren risdiet, inom parentes ris, frukt, socker, så inte en ren risdiet. Användes för övrigt framgångsrikt på 1940-talet av läraren och forskaren Walter Kempner för att bota vällevnadssjukdomar hos vuxna. Så inte heller går det att på vetenskaplig grund rakt av hävda att man blir sjuk av torftig föda i mättande mängder. Även Kempners fynd var vetenskapliga. Det här vet inte jag tillräckligt om för att kunna svara på.
Jo, men alltså vetenskapliga, men alltså 40-talets näringsvetenskap. jag misstänker att det har skett ett par ting sedan 1940-talet där.
Kan vara så.
Det är gott möjligt att alltså Kellogg hade vetenskaplig data för att cornflakes får tenåringsgutter till att sluta onanera. Men jag vet inte om dessa data alltså håller sig mot dagens målestockar.
Nej, och jag tror inte det är någonting Lena Andersson vill heller. Hon vill ju, hon vill ju uppmuntra mer vardagsmotion.
Just det. Och nu, denna, nästa stycke har kanske det mest renodlade klassföraktet i hela artikeln.
Det,
så jag vill att ni förbereder er.
Jag har spänn i käkan.
Hunger är ett ord med reell betydelse. Svält är ett ohyggligt tillstånd. Men att inte ha råd med hämtpizza, halvfabrikat och frysta färdigrätter ska inte beskrivas som att barnen hungrar. Att sakna grundläggande kunskaper om matlagning är något helt annat än att inte ha råd med mat.
Vänta, kan du ta om den sista meningen? Jag tror att den bara studsade av mig.
Att sakna grundläggande kunskaper om matlagning är något annat än att inte ha råd med mat. Det är så underbart att hon bara helt utan någon form av grund utgår ifrån att alla föräldrar som påstår att de inte kan mätta sina barn ljuger. Det är så jävla coolt att hon tycker så.
Ja, och att det här liksom är någonting nu hela jävla högen har gått i försvar för det.
Mm. Om barnen på måndag morgon äter en rejäl portion havregrynsgröt med mjölk och ost på knäckebröd, 2 kronor per skiva, kan de omöjligen vara utsvultna när det är dags att gå till skolbespisningen. Och får de dessutom äta linsgryta med ris och hembakat pitabröd med kikärtsröra, återigen, detta låter som kommunistmat, under helgen behöver de inte äta extra mycket på fredagen. Antingen är det amsagor som sprids, eller så har vi att göra med föräldrars vanvård och oförmåga att sköta ett hushåll.
Den linsegryten hennes hörs ut som någon 3-årig ville kasta till ansiktet mitt för det han eller hon inte ville spisa den.
Ja. Saken berör den äldsta av frågor. Hur människan rätt ska nyttja sitt förnuft. Den är inte snävt politisk och löses inte med understöd och sommarlovsluncher, vilket Socialdemokraterna borde veta som försökt i 100 år.
Följer Lena Andersson att hon har nyttjat sitt förnuft vid att skriva denna kroniken?
Alltså... Ja, alltså utifrån vad hon har sagt sen dess verkar hon ju inte överdrivet ångerfull. Så mycket kan jag ju säga.
Nej, det är...
Har hon uttalat sig om detta flera gånger i etterkant?
Åh, du... Det finns ju... Alltså det har ju blivit lite fram och tillbaks. Efter detta. Vad fan. Ja, svarsartiklarna har naturligtvis lagts bakom betalvägg nu.
Mm. Svagt.
Men har någon spurt henne om hon också tänker att höyregubber som klagar över bensinprisen borde köpa sig en cykel?
Det har ju varit ett ganska vanligt svarsargument från vänstersidan, ja.
Att, har hon svart på det?
Jag vet faktiskt inte om hon själv har gjort det, nej.
Har höyregubber som klagar över bensinprisen svart på det? Det dumt spørsmål, det regner jeg med at de har, uten at vi trenger å gå inn i det.
Ja, vi kan vel utgå från det. Hur som helst så har ju i alla fall Lena Anderssons svar på diverse kritik hon har fått bara varit att alla som kritiserar den här artikeln missförstår den.
Ja, men den ska jag börja köra med också.
För att det är ju uppenbart att Lena Andersson tycker, dels som Albin säger, att alla som inte håller med henne är en och samma person. Och dels också att den personen tycker som den gör enkom för att den är dummare i huvudet än vad Lena Andersson är.
Det tänker jag bör vara måten man förhåller sig till all kritik på.
Ja, alltså det är ju en grej som inte är unik vare sig för Lena Andersson eller för högersidan.
Ja, hörer du detta, du ene jävel som ga en stjärna till episode 29?
Just det.
Men hvordan har folk klart å misforstå, hvordan har absolutt alle klart å misforstå denne artikkelen, når hun en så glimrende forfatter som kan ord på både gresk og tysk?
Ja, det är ju frågan, va? Det kanske är det som är problemet, att vi som sitter här och liksom alla som har svarat på Lena Anderssons artikel, att vi helt enkelt inte är tillräckligt bra på grekiska för att fatta varför det är bra att barn går hungriga till skolan.
Det är jättesynd att jag redan har anklagat varenda mitten hög person som kom upp på den här podden för pedofili, för nu hade jag ju äntligen en bättre ingång för det. Jag känner att det finns inget mer att hämta där. Så tyvärr, jag får hålla mig.
Nej. Och nu ska man ju säga kanske till, alltså, utifall att det skulle vara så mot all förmodan att någon på högerkanten faktiskt upptäcker någonting vi gör, så ska jag ju säga att jag fattar att det inte är exakt det Lena Andersson säger. Hon säger inte att det är bra att barn svälter, och hon säger att
det är inte så farligt och det sker inte.
Nej, alltså att det är föräldrarnas fel som är dumma i huvudet och inte förstår tillräckligt mycket grekiska för att fatta hur man tillagar en linssoppa och får sina barn att äta den.
Det klippet vi det bort den gången jag uppfordrat folk att spisa ekonomer.
Jag vet faktiskt inte.
Jag tror inte. Jag tror jag klippte det avsnittet. Jag klippte ju inte bort mina sjuka grejer där, och jag tror inte jag klippte bort dina heller.
Nej, men alltså då vill jag alltså genta den uppmodningen, men också mot debattartikelförfattare.
Jo, ja.
Kanske i enda större grad. Det är faktiskt ingenting som är mindre samfundsnyttig än att vara samfundsdebattant.
Nej, alltså jag håller ju med dig i sak. Sen så vet jag ju inte efter den här artikeln ifall, alltså, Lena Andersson är så näringsnyttig ju att äta.
Nej.
Nej.
En sak som är värd att notera är ju att hon ingenstans i hela den här artikeln någonsin pratar om hur hon äter.
Nej, men alltså varför ska hon tränga och spisa såna äckla grejer som linsesuppe? Hon är ju inte en fattig.
Det är helt sant.
Alltså det här
hennes föräldrar har uppenbarligen varit av en bättre moralisk karaktär än de som sätter sina barn i förskolor idag.
Jo, såklart. Alltså det här var ju inte en kronik om ting människor kan spisa. Det var en ting om, det handlade om vad arbetarklassen kan spisa. Det är viktigt att vi inte blandar dessa begreppen.
Ja, det har du helt sant. Det har du helt rätt i, såklart. Ja, ska vi avsluta med någonting? Jag vet inte om det är någonting rimligare, men du hade någonting från Norge.
Det blir väldigt långt hvis vi ska ta det jeg egentligen hade tänkt att snacka om från Norge, men jag har en kort humoristisk sak.
Ja, men det låter rimligt. Lite öronsvett.
Ja, husker dere Lars Petter Solås? Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Oslo.
Ja, han som ska representera Oslo när journalistrugby kommer att bli uppvisningsgren i nästa OS.
Jag sa ju när jag fortalte om den historien att fristen för att valglisten hade blivit levererad in och fristen för att bli fjärnet från listorna var passerat, så varken partiet eller Solås själv kunde göra något med att han var första kandidat för ett parti han var blivit exkluderat från.
Just det.
Valgstyret i Oslo har gett han lov till att dra sig från FRP:s valglista.
Det är lite svagt av dem.
Det är lite oklart hvorvidt de har lov til å gjøre det. kommunaldepartementet mener at det har de ikke.
Spennende. Vi har altså en konstitusjonskrise i Norge.
Ja, og vi må vel nesten slå fast at det her er den absolutt dummeste grunnen til å ha en konstitusjonell krise. Det er faktisk dummere enn hvis Bergen teknisk sett skulle erklært seg uavhengig som et resultat av en bybanevotering.
Ja. Ja, det får man nog ändå säga. Att det blir konstitutionell kris på grund av att en man skallar en journalist. Det var ingenting jag såg komma, om vi säger så.
Valgstyrets leder, Oslos ordförer Marianne Borgen från SV.
Vad praktiskt.
Ja,
det känns tvivelaktigt från ett liksom ett jävperspektiv. Men vad vet jag?
Vad? Du tänker det vill varit en fördel för det nuvarande flertalet hvis Lars Petter Solås blev värre på FRP-listan?
Nej, men jag menar att det är hon att hon är både ordförande i fullmäktige och i val.
Ja, jo, sånn ja. Det...
Men nei, det...
Det er egentlig litt rart at både til lokalvalg og stortingsvalg er organet som forvalter hvordan valgene skjer, er en kommitté nedsatt av menneskene som velges.
Ja, men det er jo en klassisk paradox. Det är en klassisk sån grej där man inte riktigt hittar på något bättre alternativ.
Men i valgloven så är det gis det undantag för denna fristen dersom det skilles förhåll den som plikter att överhålla fristen inte hade herredöme över och heller inte kunde förutse.
Okej, ja. Det får man väl kanske ändå ge dem.
Så spørsmålet her er egentlig, kunne Lars Petter Solås latt vær å drikke seg sørpedritings på landsmøtet og overfalle en journalist?
Altså, utifrån Fremskrittspartiets historie, så vet det faen.
Nei, for jeg tenker at altså, det andre
leddet... Det kjennes jo som enda som lite av en tradisjon de har.
Ja, og så tenker jeg det andre leddet også. Og heller ikke kunne forutse. Jeg tenker at dette er noe både Solås og Fremskrittspartiet burde forutsett.
Ja. Det kan jeg vel enda holde med om.
For øvrig så vurderer han nå å danne en egen bystyregruppe i Oslo bystyret.
Ja!
Men så vidt jeg kan se bare ut denne perioden, for det at det er det er for sent å komme seg inn på en annen liste nå.
Just det, det er jo sant. Men det er jo litt synd, så klart. Jeg hadde velat se Skallningspartiet bli representeret.
Men hvis han da danner en egen gruppe, så kan han få 500 000 kroner til å drive denne gruppen i de 4 månedene der igjen til valget.
Ja! Ja, det tycker jag är
unnamn. Och tänk så mycket sprit han kan köpa för att slå ner journalister för 500 000.
Ja, nej men vi får väl helt enkelt säga grattis.
Ja, och
till ett väl utfört jag vet inte om jag kan säga bedrägeri rakt av utan att det blir förtal, men grattis till en bra affär, får vi väl säga helt enkelt.
Jo, och så tänker jag att efter den kroniken vi nu har läst så är jag mindre kritisk till att överfalla journalister än tidigare.
Just det. Nu ska vi väl säga till den yrkeskårens försvar att Lena Andersson inte är en av dem. Eller i alla fall inte titulera sig så. Å andra sidan får vi väl säga, ja men för att parafrasera Carl Lyger eller Hermann Göring, vem som är journalist bestämmer jag.
Wikipedia-artiklen hennes omtaler henne som journalist, og hvis vi ikke kan stole på Wikipedia, hva er denne podden da?
Ja.
Ja, nei, altså, kan vi inte det, då är vi fan kör då.
Ja. Nej, men ska vi avsluta på de orden?
Ja.
Tänk att vi ändå håller på en stund. Vi hörs och ses.
Björs, ha det.
När sista planet lyft och det är tomt i hangarerna, är det många som ser längtansfullt mot skyn. Nu har de flytt alla hallikarnas kunder, själva hann de inte följa med. Nu står inga vakter in vid ockrarnas butiker, nu bevakar ingen längre överklassens villor. Den amerikanska örnen har lyft på bröstna vingar, nu kan ingen längre gömma sig i deras skugga. Nu står alla skyddslingarna självande och nakna, väntar på det oundvikliga som måste komma. Främlingar i svarta uniformer in till stan, unga män och kvinnor med gevären på ryggarna, och ingen makt kan hindra deras väg. Handelsmannen ser dem genom fönstret till affären, sångerna och larmet tränger in genom rutan, och på något sätt är deras ansikten bekanta, men aldrig har han sett denna glans i deras ögon. Jo, det är samma människor vars levebröd han stulit, som lämnat sina platser i Röda korsets riskö.